Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. När det här spelas in så är det slutet av maj och ni kanske lyssnar på det någon gång under sommaren. Och den 30 juni så har det antingen hänt eller så kommer det hända någonting. Nämligen då kommer de mynt vi har, 1 kronor, 2 kronor och 5 kronor, bli ogiltiga om vi har gamla sådana. Och inte bytt ut dem. Och det är någonting jag funderat på, det här med valutor och mynt. Och ja, och då tänkte jag gå iväg till en person som ofta har egna synpunkter på det här med kontanter och det kontantlösa samhället. För jag själv har i stort sett slutat använda pengar, utan jag kör med kreditkort. Och vad händer i ett samhälle om vi allihopa blir beroende av våra plastkort? Så det tänkte jag gå iväg och prata med Charlotte Krook. Charlotte Krook är en väldigt känd konstnär i Tyresö och hon har ofta egna idéer om saker och ting. Så nu tänkte jag gå till henne och höra efter vad hon har för synpunkter på det här. Så häng med, nu går vi upp till Graningsringen. Nu hör ni hur dålig kondis jag har när jag går upp för en backe här. Och här är Charlottes dörr. Så ska vi gå in här. Och så ska vi ringa på hos Charlotte. Och här öppnar ju Charlotte.
Ja, men självklart är jag hemma eftersom jag vet att du är på ingång.
Ja, vad trevligt. Som vanligt är det väldigt trevligt att komma hit till ditt färgglada och vackra hem.
Tack så mycket. Nu doftar det dessutom lite nyblomster. Känner du det?
Ja, det gör jag faktiskt.
Trots din underbara parfym här som är väldigt...
Ja, det är så lite solhålliga för det är en varm dag. En av de första fina varma dagarna.
Ja, verkligen.
Ja. Nu sätter vi oss ner tycker jag.
Ja.
Ja, Charlotte. Varför kom jag just till dig och vill prata om kontanter?
Ja, för det första, jag älskar kontanter. Ja. Jag älskar pengar. Och sen är jag ju mer eller mindre involverad i kontantupproret.
Just precis.
Har du hört talas om det?
Du har berättat om det, det är därför jag kom hit.
Ja, för det är faktiskt inte många som har.
Nej.
Nej. Trots att de har en hemsida. De har blivit intervjuade och introducerade både av internationell press. Ganska remarkabelt. Så en hel del... tidningsartiklar och liknande från USA och England framförallt ligger på deras hemsida. Och så är det ju för detta rikspolischefen Björn Eriksson som har initierat den här rörelsen eller föreningen om man så säger. Och jag snubblade på detta för några år sedan när jag läste näringslivssidorna på Svenska Dagbladet. Och häpnade, tappade hakan så jag, wow! Nu händer det härliga saker. Och sen på något vis så försvann det där. För jag blev väldigt entusiastisk. För jag tycker nämligen att det är en demokratisk rättighet att ha tillgång till sina pengar, sin privata egendom utan bankens inblandning eller profit. Många skäl finns det. Så jag blev jätteglad när jag då fick höra talas om kanske 1,5 år senare eller att jag snubblade ånyo på uppgifter om att kontantupproret faktiskt existerade och inte hade bara försvunnit ner i diken.
Och du är aktiv i kontantupproret?
Ja, jag hörde av mig. Ja. Jag skickade ett mejl och tyckte bravo, bravo. Och det tyckte de var jättekul. Jag fick svar. Och jag fick också klart för mig att det hade skett en stor namninsamling med cirka 130 000 namnunderskrifter för något år sedan som PROs ordförande Kristina som bor här i Tyresö lämnade in.
Kicke Tallberg.
Just det, så jag ringde upp henne.
Ja.
Glad och entusiastisk, kan jag hjälpa till? Och då sa hon, nej, vi klarar med det här, nu ska jag överlämna det till finansministern och så vidare. Och så tänkte jag, nej men jag vill hjälpa till på något sätt.
Ja.
Men hur det än var så räckte det tydligen med det första mejlet, för jag hade framfört mitt tack, mina åsikter, mina argument och mina applåder. Och ja, då hörde de av sig.
Kan du lite kort säga, vad vill kontantupproret?
Behålla kontanter parallellt med digital valuta. Av olika skäl. Så jag kan faktiskt...
Och du har en skrift här.
Ja, jag... dels blev jag inbjuden till en debatt i riksdagen för ett halvår sedan. För att de tyckte att mina åsikter var så intressanta och korrekta.
Kul.
Jättekul. Och sen så blev jag tillfrågad om jag ville vara med i deras pamflett.
Ja, och du är på bild där.
Ja, nu är jag på
och den kan ni se på hemsidan om ni vill se Charlotte som håller i sin här, den här pamfletten framför. Ja, litet konstverk som du har på väggen här.
Det är ju en bild som jag annars använder till mina betraktelser här på Tyres Radio.
Precis.
Men jag tyckte den var passande för att den har någon slags poetisk kärna som är väldigt positiv.
Och nu måste vi, för nytillkomna lyssnare som inte har hört dig förut, så får du bara tala om vem är Charlotte Krook igen.
Ja, det tar ju en hel livstid att undersöka vem man är.
Väldigt,
men
väldigt
mina officiella titlar är konstnär. Kanske mindre officiellt poet. Men jag ser mig lika mycket som poet, konstnär och i viss mån aktivist.
Just det.
När det gäller hjärtansvärda ämnen.
Mm. Och du har gjort väldigt trevliga betraktelser. Eller inte trevliga fel ord. Utan lite poetiska, tänkande, nytänkande betraktelser. Mm. Som man kan lyssna om här på Tyresradion.
Ja, för att vidga perspektiven och kanske öka medvetenheten inför vissa saker. Som i princip alla människor på något sätt har en igenkänning till, men kanske har glömt bort.
Ja.
Så mitt syfte är ju också att både som konstnär, poet och skribent, radiomakare, att påminna om det vi har glömt och som vi innerst inne vet.
Bra, så nu fattar ni precis vem Charlotte är.
Ja.
Och nu håller du fram en jätteliten
skrift.
Inte kontanta med kort. Folkets röster om ett kontantlöst samhälle.
Och där skrev jag min egen text som godkändes och den trycktes upp för ett halvår sedan.
Och du får gärna läsa upp den.
Ja, så jag gör gärna det. Därför att det blir ju en form av deklaration av och en sammanfattning av varför jag tycker att det är helt tokigt att ta bort kontanter i vårt samhälle. Rubriken är: den pågående utvecklingen är odemokratisk. Skälen till att jag vill ha kvar kontanter är många. Ett kontantfritt samhälle med den förtäckta betydelsen befria sig från, som om det rörde sig om något oönskat, är i grunden odemokratiskt, orättviskt, galet och sårbart. Jag är inte nämnvärt drabbad ännu. Jag kan välja att bojkotta ett café som inte tar kontanter och en espresso kan jag ju vara utan. Men vad händer när viktiga inköp bara kan göras digitalt? Och systemet säger tekniskt fel eller är ur funktion? Frågetecken. Denna utveckling är både odemokratisk och orättvis då den missgynnar och slår hårt mot vissa medborgare. Utvecklingen är galen då den ger bankerna monopol på vårt betalningsmedel med ensamrätt och bestämmande rätt över vår privata egendom, våra pengar. Den är också sårbar då ID-kapning och nätkriminalitet ökar. Och så det självklara. Försvinner strömtillförseln så försvinner också betalningsförmågan. Det är hög tid att stoppa skeenden som hotar ekonomisk integritet och rörelsefrihet. Hälsningar Charlotte Krook, Tyresö.
Bra.
Ja, så det är några punkter som man naturligtvis kan utveckla om man vill.
Ja. Och jag då, som faktiskt, som jag sa i introduktionen när jag gick hit till dig, jag har ju slutat med kontanter därför att jag inte orkar bära en plånbok längre, för jag har min telefon och det här mitt kort och numera så går det ju liksom handla överallt. Och en av orsakerna är också så här, då bara för så att du kan argumentera emot. Min man handlar med kontanter och så får han fullt med mynt. Det har mina barn också gjort i hela sitt liv. Handlat med kontanter, fått fullt med mynt. Som de har lagt i burkar. Så i mitt hem fanns det förut en jättestor burk med mynt. Mm. Och min son har hur mycket mynt som helst. Och jag får också då har jag haft det som uppdrag i familjen. Att ta de här mynten för att bara handla med dem. Och nu när han äntligen har gjort sig av med den där burken. För han lyckas inte handla någonting för den där burken. Så han åkte ner till Pingstkyrkan second hand och gav alla sina mynt till dem, för han tänkte bättre än några som kan använda dem, för det gick nämligen inte att växla in dem någonstans.
Nej.
Så våran myntburk blev ju fullständigt värdelös hemma. Och det var säkert några hundratals kronor i den där burken, så vi tänkte att vi gör någonting mer, och sen dess har vi inte fått några mynt som vi nu när programmet spelas in så är det innan den 30 juni. När man måste, så för mig har det varit så viktigt att jag måste liksom se till att komma över 30 juni. Så att jag inte får en massa icke-mynt som jag måste göra. Så att för mig har det varit en sån här liksom tvångsmässighet nu. Och sen har det blivit ganska lätt i min handväska. Och kortet är ganska enkelt. Talar ni om för mig varför jag gör fel?
Bekvämlighet.
Ja.
Ja, jag kommer att tänka på innan jag beskriver det. Minns du Ethel, 91 år? Apropå att växla in pengar. Kommer du ihåg henne? En gammal dam som blev omskriven för cirka ett halvår sedan i pressen. För att hon i god tid kontaktade sin bank. För hon hade nämligen sparat ihop under hela sitt liv 108 000 som hon inte ville växla in i de nya sedlarna. Utan helt enkelt bara sätta in på sitt konto.
Hon hade pengarna hemma i madrassen som man brukar kalla det.
Ja. Ja. Och banken vägrade ta emot det.
Därför för det var gamla sedlar?
Nej, därför att hon hade ingen verifikation på vad hon hade fått pengarna ifrån.
Aha.
Så att även om hon då beskrev, man kan ju tänka det är hjärtskärande, hon beskrev vad hon hade gjort, hon hade samlat under ett helt liv, hon hade sålt någon gammal guldklocka eller något smycke, hon hade sålt en cykel och hej och Och hon överklagade i förvaltningsrätten som gav banken rätt. Men, så hela hennes livsbesparing blev plötsligt värdelös. Hon fick inte sätta in detta på sin konto.
Men vadå? Det var alltså inte sedlarna var okej?
Absolut. Men eftersom hon inte kunde verifiera var hon hade fått pengarna ifrån, så var det bankens så kallade skyldighet att neka. Därför att vi vanliga medborgare betraktas ju som kriminella om vi kommer med bara så lite som en tusing eller två till banken och vill sätta in. Vi behöver fylla i papper, vi blir utsatta för förhör.
Är det så?
Ja, vad vi har fått pengarna ifrån och så vidare. Och kan vi inte verifiera och bevisa var de kommer ifrån, så har banken rätt att vägra. För det kan vara så kallade svarta pengar, det kan vara häleri, det kan vara kriminalitet. Så det spelar liksom ingen roll om det kommer Gunnar med 15 stycken rör med 5 kronor.
Jag hade ingen aning om.
Nej, men så är det. Så beter sig bankerna.
Och framförallt tar de inte emot mynt.
Nej, det gör de inte heller.
Så de har inte för många, många år.
Nej, så småföretagare och butiksägare, speciellt av lite mindre som inte har egna banker. ICA har ju en egen bank till exempel. Men Abdulkader här på hörnet på Gröningsringen, han har ju jättesvårt att bli av med sina sedlar. Och banken tar inte emot mynten. Så, och det kostar väldigt mycket pengar. Och jag ser ju att det här är ju ett sätt att styra människor till ett kontantlöst. Eller om man nu säger kontantfritt samhälle.
Men du, vadå? Ja. Han är alltså, vad heter han, sa du?
Abdulkader.
Det är han som är närmast ICA.
Vintagslivs, ja.
Ja, precis. Han som är egen företagare, han kan alltså inte växla in sina pengar.
Jag kan inte uttala mig 100% för att jag vill vara korrekt. Mm. Men jag vet bara att han har beskrivit för mig vilka besvär han har och hur kostsamt det är. Och han måste dessutom på arbetstid bege sig till Farsta där det finns en Nordea.
Just precis, och det måste jag då säga. Det tycker jag är jättekonstigt. Därför när vi skulle göra ett privat bankärende, vi skulle avsluta ett konto i Nordea. Då åkte Erika först ner till Nordea i centrum och de sa, vi handskas inte med vanliga ärenden. Nej. Du får åka till Farsta. Då så kollade vi, Farsta banken öppnade 10:00. Så då tänkte vi åker dit lite innan så vi inte blir sist om det står någon utanför. När vi kom dit 9:30, det här var kallt, det kanske var oktober förra året. Då var det en kö på 50 människor där.
Jag är inte förvånad. Nej.
Och när de äntligen öppnade så var det en ringlande kö. Och där stod vi med alla dessa människor som inte har fått lov att ha ett kreditkort. Pensionärer som skulle hämta ut någonting från någon...
Ja, utbetalningskort.
Utbetalningskort. Ja. Och alltså, där stod i stort sett... Alltså den del... Alltså, vad ska man kalla dem för... De mest utsatta i hela vårt samhälle stod där för att kunna antingen hämta ut eller sätta in eller göra små ärenden. Och det var det enda stället de kunde åka till. Så de åkte hela söderort dit för att göra sina ärenden.
Det är förnedrande.
Det är förnedrande.
Ja, totalt. Så att det här är ju ett sätt också, den här obekvämligheten som uppstår. För det första så är den ju så orättvis och odemokratisk. Ja. Och som jag skriver i den här lilla skriften, så, alltså den slår så hårt mot vissa medborgare. Jag vill inte säga kategorier, för jag tycker inte om det ordet. Men vissa medborgare.
Ja, men de som är mest utsatta.
Ja, men självklart.
De som har minst makt.
Ja.
För att den som har pengar, det vill jag bara då säga. Mm. När man då skulle till exempel, när min man fick lite arv och vi skulle gå till en bank. Mm. Alltså det var öppna, det var nästan mattor som liksom kom fram. Då är man ju, då plötsligt kan man sätta in och de snackar om fonder. Då är det full service därför att man har pengar. Mm. Så det är väldigt undligt hur man betraktar människor.
Men det är ju så att när du sätter in dina pengar så har ju banken tillgång till dem. De lånar så att säga de pengarna från dig utan att du får någonting för det.
Ja.
Men när du ska låna pengar från banken, då kostar det ju ränta. Men de lånar dina pengar för att göra en hel mängd olika affärer. Riskbeteende. Det finns ju eminenta böcker om det här nu. Ja. Jag ska ta upp det om en liten stund. Där man kan verkligen sätta sig in i det här på ett fantastiskt pedagogiskt och enkelt och roligt sätt.
Mm. Och du har alltså blivit intervjuad nu av olika tidningar och varit med i olika tv-program.
Ja, det är fantastiskt kul och jag är glad för det förtroendet. Det låter högtravande, men så är det när en tysk journalist från Die Zeit kom upp för några veckor sedan och ville intervjua olika aspekter av det kontantlösa samhället. De gör helt enkelt en stor bilaga. Och eftersom de tycker det är så häpnadsväckande och intressant att Sverige går mot ett cashless society.
Mm. Vi är de som har gått längst i det här, va?
Ja.
I världen.
Ja. Och vi är på världen Indien håller ju på väldigt mycket. Men om man tittar på Europa så det kan ju också komma till så skillnaden mellan till exempel Frankrike och Tyskland och Sverige. Så de tycker ju häpnadsväckande att vi till exempel har butiker som vägrar ta emot kontanter. För i Tyskland så är det olagligt. Du kan inte neka kontanter eftersom det är ett betalningssystem bestämt av regering och statlig bank.
Mm. Och det går ju heller inte nu när vi i maj pratar. Om man då tar med sig sin hög med mynt så står det ibland så här. Vi tar endast emot så här många mynt per person.
Ja.
Så man får ju inte ens handla med mynten.
Nej. Så det har jag gjort. Då blev jag intervjuad av en journalist. Han bandade det en och en halv timme. Får vi se hur mycket det blir. För han har intervjuat också Björn Eriksson på kontantupproret. Och Riksbanken och liknande. Så de gör stor bilaga. De tycker att det här får ta utrymme och resurser. Och likaså blev jag då tillfrågad utav kontantupprorets pressekreterare med deras som sköter material som har att göra med marknadsföring. Häromdagen. Om jag kunde tänka mig att träffa ett franskt tv-team. Som är här uppe just nu. För också i samma syfte. Att göra ett tv-program på den statliga nationella tv-bolaget 2. TV2.
Men du, tycker de, är de liksom nyfikna och liksom imponerade? Eller är de förskräckta?
Förskräckta.
Det är de?
Ja, det är de. Därför att det är ju till exempel när vi gjorde det här tv-programmet. Så gick vi in på en brödbutik, jag behöver inte säga vilken. Men det gjorde vi på Söder, heter av Götgatsbacken. Som vägrar att ta kontanter, ta bara kort. Och det kände jag till, så jag tipsade om att vill ni göra ett inslag just som på ett konkret sätt visar att så är fallet. Så kan vi träffas där och så gör vi det och så var det intervju med mig och mina argument och synpunkter och så vidare. Så på engelska då förstås. Och då sa ju flickan i brödbutiken att det är inte svenskar som blir förvånade eller opponerar sig mot att det bara är betalning med kort. Utan det är turisterna som inte tror sina öron. Va? Kan man inte betala med vår valuta, alltså den valutan vi har växlat till? Nekar ni det? På kaféer, bagerier främst. Men också, du kan inte hyra en bil på en bensinstation.
Mm.
Jag vet inte om det gäller alla, men vissa. Om du inte betalar med kort. Du kan inte parkera din bil längre, vare sig med mynt eller kort. Utan måste ha en telefon och smsa vissa bolag och så vidare. Så vi går ju sakta men säkert mot det hållet. Och övriga Europa är förvånade. Och likaså jag passade på att fråga hur det var i Frankrike. Och där så sa de ju också att det är samma situation där som i Tyskland, att det är olagligt att vägra. Och fortfarande så är det ju coins, alltså mynt och så, som gäller i parkeringsautomater och så. Mm.
Men orsaken att de här affärerna inte vill använda mynt, det är för att mynthanteringen är dyr för handlarna.
Nej, ja, så,
och opraktisk för
ja,
dem.
Så att jag ser ju att vill man ha ett kontantlöst samhälle av olika skäl, så ser man ju till att det blir dyrt och krångligt. Svårare än så är det inte. Och det är ett sätt att leda flocken, eller att styra flocken i en viss riktning, styra vårt beteende. Så jag ser ju pengar också som ett medel att styra människors val, helt enkelt. Så i och med att det är krångligt, i och med att det är dyrt, och visst säger många handlare, ja men det är jättedyrt och krångligt att ha de här små apparaterna som måste uppdateras, och det kostar för varje transaktion, och jag menar, det är inte gratis åt det hållet heller, va, det digitala betalningssystemet. Men eftersom man gör det ännu mer obekvämt, så ser man ju då till att människor styrs i den riktningen. Och likaså Swish är ju också, trots att många säger, ja men det är inget som banken tjänar på. Det är ju transaktioner utan avgifter. Men som jag ser det, så är det i allra högsta grad intressant för banken att vi använder Swish, eftersom vi vänjer oss vid att inte ha pengar.
Ja.
Att göra transaktioner utan pengar. Så den här flickan på bageriet, hon menar naturligtvis det här triviala, att ja men det är rånrisken eller något liknande, vi ska inte ha kontanter här. Och då är det ju intressant att se att kortbedrägerierna eskalerar ju något oerhört. Och senast för några dagar sedan hörde jag en siffra på Nyhetsmorgon på tv-inslag. 77 000 anmälda kortbedrägeribrott förra året.
Mm.
En ökning med 39% bara sedan året innan. Och då får man inte glömma att det är 77 000 anmälda brott, kortbedrägerier. Och sen är det ju så att när du får ditt konto länsat eller skimmat eller någonting sånt, då är ju bankerna jättesnabba med att täcka upp det.
Ja, det är det.
Ja. Så du får tillbaka dina pengar om du anmäler det.
Jag har varit med om det.
Du har varit med om det?
Det gick jättefort.
Ja, självklart.
Jag gick nämligen på Götgatsbacken där. Där, där är två bankomater på vägen upp. Och man kommer från Slussen.
Mm.
Och så stod jag där i en kö. Och så var det någon kille som stod bakom mig som kom fram. De tjafsade framför mig.
Mm.
Så jag vände mig och gick mot den andra kön. Så jag hamnade liksom. Det var liksom. Jag blev ouppmärksam, så ska jag säga.
Mm.
Så jag fattade inte vad som pågick. Men sen var det min tur. Så tog jag ut pengar och så gick jag iväg. Och sen när jag kom till en restaurang med en kompis, så var min plånbok borta.
Oj.
Mm. Och då är det första man gör att man anmäler korten stulna.
Mm. Mm. Mm.
Men då hade de redan plockat ut pengar på mitt kort.
Ja.
För då hade de tagit min kod, hur de gjorde det.
Mm,
men de trodde att det var en kamera någonstans. Så att det de gjorde var så till att jag var i den follan där, där de hade satt kameran på.
Mm, mm.
Men jag fick tillbaka pengarna
det
på en gång.
Det finns ju vissa bankomater som har då den här falska kameran. Och det finns ju en mängd olika kreativa tricks
precis.
För att få sådana här uppgifter.
Men du har rätt, det var ju inga prat. Nu var det inte jättemycket pengar. Det var, ja, inte jättemycket pengar, men det var ju liksom ingen förmögenhet så. 2500 kronor tror jag det var, men det var ändå väldigt, liksom 2500 kronor bara blev av med.
Mm.
Det, snabbt kom de tillbaka.
Ja, självklart. Dels polisanmäls det aldrig, för banken vill inte att.
Jo, man skulle polisanmäla, annars fick man inte tillbaka dem.
Det var ovanligt, för ofta så är det inte tal om polisanmälan för att bankerna vill inte ha den formen av uppmärksamhet. Därför att de vill inte att det ska komma till allmänhetens kännedom att det är en sån stor risk att bli skimmad eller att du blir länsad. Och sen har vi liksom en uppsjö utav ID-kapningar som bara accelererar också.
Ja, det är rätt.
Såklart, så att det är så sårbart hela systemet, frånsett då det mest förnuftiga, uppenbara, att om strömtillförseln på något vis kalkar eller försvinner.
Ja, eller internetuppkopplingen.
Ja, själva
då kan liksom vi,
servern.
Då kan man inte göra transaktioner överhuvudtaget, du kommer åt sina pengar.
Nej. Precis. Då står vi där med skägget i brevlådan. Så jag ser det som en galopperande galenskap, att man inte diskutera de här frågorna mer, att inte fler personer ser vådan och vanskligheterna längre fram. Mm.
För nu är det väl egentligen de som har agerat mest, det är pensionärsorganisationerna. För de har väldigt många medlemmar som faktiskt aldrig någonsin har börjat med kort.
Ja.
Det var ju de som stod där i Farsta tillsammans med mig. Mm. De som inte har, liksom, som ska in med sina pengar och hämta sina pengar, riktiga pengar och så vidare. Och liksom står där med 100 lappar och hämtar sin pension eller vad det nu var för någonting.
Mm.
Och de är ganska många tydligen i Sverige som aldrig ens har börjat med kort. Och det, när man hör med diskussionerna pratar man det här liksom, ja, när de dör av, då är vi inne i det kontantlösa samhället.
Jag hoppas inte det.
Nej.
Jag hoppas att fler så kallat, alltså alla kategorier, fast nu vill jag ju inte ta det ordet i min mun, men alla slags människor, alla fantastiska, unika, formidabla människor på olika sätt, sätter klacken i backen och förstår att det här gäller oss alla. Det handlar inte bara om pensionärer längre eller att människor som inte kan hantera den digitala verkligheten, utan det här handlar om mänskliga rättigheter och att vi också förstår farorna med det och att vi förstår vilka gigantiska vinstapparater bankerna är som gamblar med våra pengar.
Det är exakt det.
Mm. Som är alltså, det är så många människor som går in i banken fortfarande, framförallt äldre som du pratar om, de bockar och niger och säger tack, tack, tack. Och tror att banken är en statlig institution och den som inte förstår att det är vinstdrivande privata företag.
Ja. Och den som är resursstark får ju en röda mattan utrullad åt sig och känner sig som en duktig människa. Så att vi har ju ett väldigt olika förhållande till våra banker.
Självklart har vi det. Apropå kort och liknande, jag måste ju bara nämna ändå att det finns en eminent fantastiskt bra bok som jag läste för några år sedan som kom ut, en svensk, två svenska journalister, Larsson Goldberg, minns jag inte namnet, vad kan det vara, jag tror jag hade uppskrivit här, ja, Daniel Goldberg och Linus Larsson gav ut en bok som heter Korthuset.
Aha.
Som är faktaspäckad, många berättelser och som redogör exakt för all den här typen av skimning och bedrägerier med kort och varför bankerna inte vill att vi ska känna till och så vidare. Oerhört klarsynt och modigt måste jag säga. Och då undrar jag, får jag passa på att nämna några andra böcker som...
Ja, det är jättebra, för att nu är det här ett sommarprogram.
Ja.
Så att nu, när folk nu ligger förhoppningsvis och solar och har det mysigt, så vill man ju ha en analog bok i handen. Som, och då är det bra att läsa såna här böcker.
Ja, faktiskt. Ja. För att det här är inte suck och vad hemskt och vad tungt och vad tråkigt.
Mm. Lite boktips här.
Ja, lite boktips. Och det här är jag naturligtvis läst själv för att få inte bara belägg för mina egna undersökningar och forskningar. För jag har ju tagit del av jättemycket seminarier, diskussioner, dokumentationer och så vidare.
Precis,
ekonomiska. Jo, jag kan inte låta bli att nämna Andreas Cervenka. Eftersom han har en förmåga att göra det lätta, det svåra lätt.
Mm.
Och inte bara det, utan roligt... med halsbrytande metaforer som han har fått så mycket beröm för. Och han har ju skrivit, vad jag vet i alla fall, nyutkomna 2 stycken böcker. Vad gör en bank? Och vad är pengar? Jag har läst båda naturligtvis. Apropå det vi pratade om förut när du var här förra gången.
Mm.
Hur man gör om ordet problem till utmaning.
Precis.
Minns du det?
Man byter ord på saker.
Ja, byter ord på saker. Han pratar bara om problem.
Aha.
Ja, det är helt underbart. Han törs ta liksom saken i dess rätta nackhår.
Han gör inte om dem till bara så kallade utmaningar.
Nej, nej, nej. Nej. Han pekar på de problem vi står inför. Och han gör det på ett sånt otroligt underhållande och roligt sätt. Jag menar, och, bara
ska du läsa lite ur hans bok?
Ja, men bara skriva så här.
Det är inte någon jättetjock bok.
Nej, det här är en pocket med olika små korta kapitel. Med fantastiska rubriker. Till och med, ska vi se här va, ingress. Till och med en havsanemon med inlärningssvårigheter kan bli en stjärna på aktieaffärer om det bara är vinsterna som behöver räknas.
Mm.
Wow. På världens största häckningsplats för privatjets och svarta American Press-kort hade det kunnat göra en sensationell observation. Dollarmiljardärer som aldrig vill sluta prata om ekonomiska orättvisor. Så översta procenten, upproret har bara börjat. Här skriver han, hutlösa elräkningar, semikriminellt prissatta macchiatos, alltså kaffe, eller hårdsaltade hantverkarnotor är saker som kan få många konsumenters blod att koka. Men på ett område accepterar många av oss att bli rånade på enorma summor utan så mycket som en blinkning. Men det är snart ska det bli ändring på det. Och högt spel med staten som gisslan. Vad kan vi mer hitta för rubriker? Bubblor är det nya normala.
Finansbubblor.
Ja.
Ja, men det här var bra. Det här var ju små teasers här för att läsa den här boken. Tala om vad den heter igen.
Vad är pengar?
Så här, författare var alltså Andreas
Cervenka. Ja. Här står det på baksidan. En av de få saker som skänker hopp i ett sånt här mörkt läge är att läsa en skribent som Svenska Dagbladets Andreas Cervenka. Det säger Peter Englund, Svenska Akademins ständiga sekreterare.
Jaha, trevligt.
Ja. Ja, så att jag tyckte själv också, jag var tvungen att skriva ett brev till Andreas Cervenka. Ja, och tacka.
Och det är väl ganska bra att man gör sånt, va?
Ja.
För att jag tror att det är ganska stumt för många människor som är duktiga i diskussioner eller i radioprogram som vi eller skriver artiklar, att man, de som hör av sig är de som klagar.
Ja.
Så det är väldigt positivt tycker jag när man hör av sig och säger något bra till folk.
Ja, det, och jag fick en jättepositiv reaktion.
Mm.
Så jag skickade också den här broschyren till honom.
Vad bra.
Jag visste då inte att han var redan medveten om kontantupproret. Skickade jag ett tack och varför och sådär till honom. Och någon tjusig bild också på mig själv för säkerhets skull. Och så gjorde jag samma sak till kulturchefen. Kulturredaktören på Aftonbladet som skriver så bra.
Ja.
Och skickade också en sån här gnistrande applåd Oscar till henne. Och jämförde henne lite grann med Andreas Cervenka. Och jag fick ett sånt glatt mejl tillbaka. Ja. Tack vad jag blev glad för detta.
Ja, faktum är, det är någonting när vi pratar om positivism och negativism. Att vi är ju jättedåliga på att ge alltså, positiv förstärkning till folk.
Mm.
Och att vi kan lägga ner jättemycket energi på att tala om när någonting är dåligt.
Ja.
Så ofta är det ju så att är det tyst så är det bra.
Mm.
Är det dåligt så hör folk av sig.
Ja, jag håller helt med.
Ja.
Och vi glömmer liksom bort att stärka de som stärker.
Yes.
Här känner jag liksom, wow, visserligen han har betalt, han har sin lön. Men han skriver liksom på ett eminent, fantastiskt, gnistrande, roligt sätt, högintelligent, poetiskt. Som det är en njutning att läsa hans böcker.
Ja.
Och då ska han få höra det.
Yes. Mycket bra.
Sen har vi Joel Dahlberg också på Svenska Dagbladet som är journalist. Finansjournalist som gav ut tidigare Bankbluffen och Pensionsbluffen, två böcker.
Oj.
My God. Bra titlar, intressanta böcker. Och vad jag gillar också är att de båda två, inklusive Goldberg och Larsson som skriver Korthuset, har ett underifrån perspektiv som, där det finns liksom en slags hejdlös kokande orättvis känsla i det här. Är någonting som varje skattebetalare behöver känna till. För det är ju faktiskt skattebetalarna som bailar ut bankerna. Vet du när de tar sina risker.
Vet du vad jag tycker vi ska göra? Jag ska försöka läsa de här böckerna i sommar. För jag älskar att ligga och läsa böcker i solen. För då funkar det inte att läsa något plattor eller datorer. Man måste. Sen har vi en annan person på Tyresradion som jobbar med penningtvätt.
Mm-hmm.
Som jag ska göra ett program om.
Jaha.
Sen vore det väldigt kul om vi tre kunde träffas. För då kanske jag kan ställa mer initierade frågor. Och du kunde ställa frågor till honom.
Jättekul.
Så att vi fortsätter det här. För det här med pengar. Alltså follow the money är ju liksom hela grejen när det gäller makt. Och pengar är makt.
Ja.
Och vad det här kommer innebära. För nu är vår programtid nästan slut. Eller den var slut för länge sedan. Vi, som vanligt så drar du och jag över.
Ja.
Men det gör ingenting. Jag tänkte bara säga nu om det är. Om ni lyssnar på det efter 13 juni. Och fortfarande har en massa en kronor, två kronor och fem kronor. Som ni inte har lyckats bli av med. Så står det faktiskt på när man söker här. Att bankerna måste ta emot dem. Sista insättningsdag i 31 augusti.
Utmärkt.
Men jag tror man får betala för att sätta in
det på banken. Säkerligen, för det har jag sett.
Ja. Men ändå, så att det är inte
det är inte gratis att sätta in sina pengar på kontot.
Det är inte gratis att sätta in. Visst är det konstigt.
Ja, men nu har vi ju redan hänvisat lite lätt till detta faktum. Att det kostar pengar som bankerna tjänar på. Att vi överlåter våra pengar till bankerna. Som sagt.
Det får vara slutordet, Charlotte Krook.
Ja.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö. Mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Ni kan lyssna på de här programmen på webben. Och där finns också fler program med Charlotte Krook. På återhörande.
På återhörande.